When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Avsnitt 120. Och gisses, alltså vilken respons det var på förra avsnittet. Vad roligt att ni var så många som blev inspirerade och peppade av Susanne Dahlseth. Hon gav en riktigt, riktigt bra start på året när det gäller motivation och att sätta mål. Jag erkänner faktiskt att jag lyssnade på avsnittet 2 gånger samma morgon som det släpptes, trots att jag så att säga har hört det förut. Nu ska vi lära oss mer om hormoner och vi ska tala lite om vården också och varför inte alla får tillgång till bästa möjliga. Och varför vi plötsligt ska sträva efter balanserade hormoner när vi under vår fertila ålder har farit upp och ner under månadscykeln. Mia Lundin är en guru för många när det gäller hormoner, framförallt då könshormoner. Men hon har en enorm erfarenhet som faktiskt befogar den här statusen. Hon har hjälpt kvinnor i över 30 år med hormonella problem i alla åldrar. Och har du inte hört henne i avsnitt 86 och 87 så börja gärna där. För i det här avsnittet så går vi lite djupare. Men det är inte alls säkert att du inte hänger med för det. Men du kanske inte får svar på alla frågor som du hade förväntat dig. Och då har vi en del mer basic i 86 och 87. Så gå gärna tillbaka dit. Just nu så är Mia Lundin högaktuellt med en ny bok som heter Vägen mot hormonell balans och en föreläsningsturné. Och det kan du läsa mer om på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Så nu kör vi igång. Välkommen och lyssna. Hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden, Mia Lundin.
Tack så hemskt mycket.
Nu är vi här på Hörcare igen och anledningen till det är att du äntligen har din vackra nya bok i knät, kan man säga.
Ja, jag är så glad. Den känns så fin och den känns så skön att hålla i också.
Ja, den är faktiskt väldigt vacker. Det är härligt material. Vi ska lägga upp någon bild så att man kan få titta på den. Men Vägen till hormonell balans är i alla fall Mia Lundins nya bok. Och för den som inte vet vem du är så kan man gå tillbaka och lyssna på avsnitt 86 och 87. Och vi kan göra en snabb liten recap här. Och för du är ju i grunden sjuksköterska, men sen vidare utbildad i USA till avancerad specialistsjuksköterska och jobbat med egentligen hormoner och kvinnor i över 20 år. Och nu har Hörcare funnits i Sverige i
Ja, nästan 2 år snart faktiskt sen ni slog upp dörrarna. I alla fall väl över 1,5 år.
I maj, ja.
Så att jag vill också passa på att tacka så mycket för de här tidigare avsnitten som jag nämnde, 86-87 här när du var med. För de var otroligt uppskattade. Väldigt många kvinnor som har kommit tillbaka och sagt att de var så tydliga och plötsligt föll poletten ner.
Vad kul, det är jättekul att höra. Men det är så kul att bli intervjuad av dig för att du vet hur du ska ställa frågorna också. Så du är ju nästan hormonexpert själv nu. Du börjar jobba här snart.
Ja, precis. Det ni gör är att ni tar kvinnors hälsa på allvar ur ett helhetsperspektiv. Berätta, hur har det liksom blivit mot hur du hade tänkt eller trott att det skulle bli innan?
Jo, men det har nog blivit mycket som jag har trott egentligen. För jag har ju träffat de här patienterna tidigare under många år och visste ju vilka det var som skulle komma och söka sig hit. Och svårigheten är ju att få till hela teamarbetet eftersom det blir en viss kostnad för patienten. När jag arbetade i USA så tog jag ju många av de bitarna själv eftersom där får jag förskriva och diagnostisera och remittera. Men här får vi dela upp det lite grann bland personalen för att näringsterapeuten kan ju inte göra vad gynekologen gör och gynekologen vet inte, känner inte till näringsterapi. Så att, sen har vi ju en samtalsterapeut och mycket av det där gjorde jag ju själv. I början visste man kanske inte riktigt vad man kunde söka för här, så det har vi gjort lite mer tydligt på hemsidan att man söker för klimakterie, klimakterie, PMS, PCOS, sköldkörtelproblem och liknande så man vet mer, då kommer jag hamna här och så här ser då flödet ut för just den patienten, så det har vi anpassat lite mer. Man kommer inte hit för ett quick fix. Det är ju så. Vi ser ju på det lite annorlunda än de flesta andra ställena. Vi vill jobba med din grundläggande hälsa. Om hur du mår. Vad beror dina symptom på? Vad kan vi korrigera i din kropp så att den fungerar bättre? Lite grann från funktionsmedicinskt perspektiv då. Vad som är viktigt är att förebygga sjukdom också i framtiden och se till att din kropp verkligen får den näring den behöver, de hormoner de behöver, det stöd den behöver, att din tarm fungerar som den ska så du faktiskt tar upp näringen. Så det är lite bredare än ett 15 minuters besök på vårdcentralen, om man säger så.
Ja, nej, men jag förstår. Och där kommer vi egentligen in på det faktum att det kommer bli svårt kanske att tro att den typen av vård som ni erbjuder någonsin ska bli en landstingsverklighet.
Det har jag svårt att se, för att det kommer inte den landstingsvården att kunna erbjuda. Det kostar för mycket att erbjuda den vården. Det kostar för mycket att driva en sån här typ av vård. Men jag vill ändå att den ska finnas tillgänglig för dem som kan. Och jag tycker att det är någonting som är viktigare egentligen än din hälsa. Går jag till exempel med hunden till djursjukhuset, då pungar man ut både 7, 10, 15 tusen utan att nå klagomål. Men man har förväntningar på att den här vanliga vården ska ta hand om dig på ett sånt sätt som de inte har kapacitet att göra i dagsläget. Och jag tror inte att det kommer bli någon större förändring. Det kommer bli sämre och sämre. Det finns inte skattepengar som kommer att täcka den här typen av vård. Och man kanske kommer behöva titta mer själv på att teckna försäkringsavtal. Och vi jobbar också på det just nu. Att teckna avtal med vissa försäkringsbolag för att man ska kunna då komma hit via försäkring.
Mm. Mm.
Men jag tycker att det här är ju jätteviktigt, din egen hälsa, och prioritera den.
Mm. Ja, vi är duktiga på att prioritera mycket annat, men kanske hälsan kommer lite för långt ner många gånger.
Ja, jag tycker det.
Ja. Du, vad är nytt? Varför skriver du en ny bok? Hormoner är väl hormoner, kvinnohälsa är kvinnohälsa. Vad behöver sägas?
Jo, den här boken är lite mer baserad på svenska förhållanden och hur det ser ut i Sverige, vilka produkter som finns i Sverige, hur det har sett ut i Sverige tidigare och vad som kommer hända i Sverige när det gäller hormonersättning. på ett enkelt sätt försöka svara på de här återkommande frågorna. Är det säkert? Ska jag ta hormoner eller inte? Jag mår bra, ska jag ta dem ändå? Men också mycket, vad är egentligen symptomen av förklimakteriet och klimakteriet? För jag tror att många, det här har vi pratat om mycket tidigare, men jag vill också säga det här i det här avsnittet, för att många kanske inte riktigt förstår att det här, de här symptomen kommer från hormonella obalanser. Och man kanske inte söker till en gynekolog för de typen av symptom. Så det är viktigt att jag får ut också att det här att det också handlar inte bara om hormoner. Jag fokuserar ju mycket på det och jag tycker det är jätteviktigt, men det finns andra sätt att må bra. Och det tar jag också upp i boken, som livsstilsförändringar och andra saker man kan göra för att må bättre.
Mm. Ja, men jag gillade den sektionen jättemycket och vi ska komma tillbaka till den. Men jag tänker en annan fråga som jag tycker är intressant. Det är ju så här, man pratar ju mycket om att det är lite så här okej nästan att inte må bra. Att man, för nu är ju du mycket bredare än att tänka bara klimakteriet. Men om du och jag nu pratar till klimakteriekvinnan eller kvinnan 40 och uppåt, så är det så här, kan man förvänta sig att må hur bra som helst? Eller liksom får man, för jag upplever att många säger, ah, men det är ju så här, man blir äldre, oj oj oj, nej men klimakteriet, då är det lite skit och lite filt över huvudet. Hur bra ska man kunna må?
Ja, men jag tycker alltid att man ska sätta ribban högt och sträva för det. För jag brukar säga så här till patienterna, there's always a way. Och givetvis kommer man att förändras med bara åldern. Vi blir ju annorlunda, vi tänker annorlunda. Saker och ting som var väldigt viktigt tidigare kanske inte är så viktigt längre. Vi förändras. Och det är så mycket mer än hormonerna som ändras just från den här tiden som man måste ha i åtanke. Och ja, jag tycker att man ska i alla fall må som man brukade, om inte ja, bättre. Alltså ja, innan man gick in i klimakteriet. Nu kan man ju lida med många andra, ha många andra symptom som kanske beror på många andra orsaker än just klimakteriet. Jag tycker nog att man ska sätta ribban högt. Ja, jag vill må bra. Mm. Jag vill kunna fokusera, jag vill ha energi, jag vill kunna sova bra. Så finns det andra saker som man måste tänka på. Jag kanske vill ha mer tid för mina vänner. Jag kanske ska tänka på hur mycket jag arbetar, hur mycket jag fokuserar på mig själv och sådana saker. Det är också jätteviktigt att spela roll, att gemenskap och att vara med andra människor också. Jag tycker inte vi tar tillräckligt med tid med det, för att vi är så fokuserade på andra saker och uppkopplade och glömmer bort den där mänskliga faktorn.
Om vi ska gå tillbaka till det här då, som du pratade om, att allting inte bara hormoner, utan liksom hormonerna kan bli störda av livsstilen och sådär. Men finns det några sådana riktigt tydliga tecken på att det är just hormonbalansen som är störd?
Ja, precis. Det första man ser ju är ju mensrubbningar. Det är ett klart tecken på att det troligtvis är en hormonell obalans. Det kan också vara andra orsaker till oregelbunden blödning, men, eller mens. Men det är där man ser det först, att det någonting har förändrats med din mens. Den kanske är mindre regelbunden, kommer tätare, du blöder, du har rikligare mens. Men också det här det cykliska. Att det är cykliska symptom som du upplever. Har du samma symptom hela månaden, då är det troligtvis inte hormonell obalans som du lider av. Men vad jag alltid säger och jag skriver igen i den här boken är att du mår som du mår från hur hormonerna påverkar dina signalsubstanser. Så givetvis kan du ha obalans i signalsubstanserna utan att du har hormonell obalans.
Signalsubstanser är något som vi inte har pratat så mycket om i Klimakteriepodden. Kan du inte bara kort, det är ett komplicerat ämne, men beskriva dess funktion eller deras funktion?
Ja, så gärna, så det är det jag älskar att prata om. Om man tänker då att vi har en liten bild som vi visar våra patienter. Det är liksom ett gungbräde. Och på ena sidan då så har vi en gaspedal, vilket då är noradrenalin och dopamin och adrenalin. På den andra sidan så har vi då en bromspedal, och där sitter då serotonin och GABA. Alla de här olika signalsubstanser, vissa då är lite kombination signalsubstans och binjurehormon. Men om man tänker sig det på ett enkelt sätt, så vill vi att den här gungbrädet ska vara rakt och inte dippa på den ena sidan eller den andra. Och serotonin och GABA då, så de här lugnande signalsubstanserna, de använder vi upp under stress. Först initialt under akut stress, så kan de ibland öka faktiskt för att kompensera, för att lugna ner dig så att du inte blir jättestressad. Men sen med tiden vid långvarig stress så sjunker de där signalsubstanserna serotonin och GABA. Och då blir du mera orolig, svårt att sova, kanske vakna tidigt på morgonen klockan 4. Det brukar vara den första signalen på, symptomen på att nu har du kanske gjort lite för mycket här och börjat tumma tanken på GABA och serotonin. Och då upplever man också mer stress. Sen börjar man må kanske mer dåligt, får lite ångest och mer oro, ångest, panikattacker. Och det då i sin tur påverkar ju då dina hormoner. För att hormonerna, det hormonella systemet, havererar under stress. Vad är de underliggande orsakerna till det? Är att hon inte får i sig tillräckligt med näring, tillräckligt med fetter till exempel, eller proteiner, eller är det att hon stressar för mycket, eller att hon har ätstörningar så att hennes hormonella system har havererat. Och det är så man måste titta på det hela. Om någon inte mår bra, vart börjar det någonstans?
Och då kan vi väl lägga till att stress är inte nödvändigtvis det här att man har för mycket att göra, utan stress kan ju vara att man helt enkelt utsätter kroppen för hård och för mycket träning. Man har för mycket omkring sig och som är lite omedvetet också. Det är ju inte bara det här att nu är man stressad inför någon speciell händelse eller så, utan det kan ju vara den här gnagande, nästan depressiva stressen också.
Ja, precis. Och att det aldrig blir lugnt. Att man aldrig har tid att återhämta sig. Det är det som är allra viktigast. Och sen så är det också väldigt olika hur olika personer upplever stress. Så att vi är alla olika också hur känsliga vi är.
Mm. När man pratar om det här med livsstilsmedicin och så vidare, det har ju blivit jättestort nu. Att man pratar om träning, man pratar om kost, man pratar om hälsa och sådär. Så ska man ju göra det istället för symptomdämpande piller och så vidare. Och en sak som ju kommer och blir superaktuellt för oss som är i klimakteriet, det är ju huruvida man ska tillföra hormoner eller inte. Finns det någon, kan man tänka att hormoner också är symptomdämpande? För att så fort du tillför till exempel östrogen så brukar det ju lugna sig. Då brukar ju den här sömnen kanske fixa sig och systemet brukar hamna på en lite skönare nivå.
Kan man nog lätt säga. Symptom betyder ju att kroppen skriker på hjälp. Den vet inga annat sätt, om man ska lägga det på väldigt basic level. Den skriker på hjälp. Hjälp mig, ge mig något eller ta bort något, det här känns inte bra. Och är man då utbildad som läkare eller barnmorska eller vem du nu träffar i att läsa symptom och förstå vad de menar, då vet vi vad du behöver. Men det där har man tappat lite grann i medicinen idag, för att man ska bara ta prover på allting för att se, istället för att verkligen lyssna på patienten. Men lyssnar du verkligen och har jobbat som jag har gjort med patienter nu i 30 år, då känner man igen de där symptomen och vet vad de beror på. Så det är ju absolut så i klimakteriet att när östrogenet sjunker, då känner ju kroppen efter att hjälp, vad tog det där vägen nu som fick mig att må så bra? Och får mig känna mig så balanserad. Kan jag få tillbaka det, tack? Mm. Och det är då man, det är de symptomen man får då, som är i klimakteriet och när östrogenet har sjunkit. Det är den här gråtmildheten och ledsamheten och flat. Man känner sig flat, omotiverad, och så vill väl ingen känna sig. Men som jag sa tidigare, det går då, och att fixa på andra sätt än med hormoner. Men hormoner ofta, precis som man inte väntar så länge heller, kan då det ske en förändring bara på några timmar, ibland på några dagar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vad du egentligen säger är att hormoner är ett sätt att symptomdämpa utifrån, men det finns andra vägar som man kan gå via livsstilen för att få bort de här klimakteriesymptomen som nattsvettningar, gråtmildhet och vallningar och allt vad vi nu kämpar med.
Ja, till viss del. Men är det så att du har symptom från att du har mått bra och du går nu igenom klimakteriet och ditt östrogen har sjunkit och nu helt plötsligt får du symptom, då är det det som din kropp vill ha egentligen, få tillbaka östrogenet. Men det finns andra sätt också inom livsstilsmedicin där du kan minska på symptomen. Det som är allra svårast att minska på eller åtgärda utan själva hormonerna är sömnen, att du inte kan sova längre, och sexlusten. Det är väldigt, de är de svåraste symptomen att behandla med andra medel än hormoner.
Mm. Okej. Man pratar jättemycket om det här med östrogenets goda egenskaper och att man liksom, när man tappar det så det måste man tillföra. Så har vi då progesteronet eller gestagenet som måste tillföras om man har sin livmoder kvar för att inte bygga upp någon livmoderslemhinna som potentiellt kan bli cancerogen och så vidare. När man är för klimakteriet så pratar man ju om att det är oftast progesteronet som ger vika först, och det ger då mycket symptom, bland annat liksom blödningsmönster och att man börjar må dåligt där. Och då man tillför till exempel progesteronkräm så mår väldigt många mycket bättre. Och sen kommer vi in i klimakteriet och då säger man ju så här, ja men nu är det dags att tillföra östrogenet. Och då pratar vi inte om progesteronet längre, utan då är det bara det, något nödvändigt ont så att säga. Kan vi inte prata om progesteronets roll?
Jo, jag tycker det är balans i A och O. Och de här två, tillbaka till signalsubstanserna då, så påverkar ju östrogenet och progesteronet signalsubstanserna på helt olika sätt. Så för att hitta balans i signalsubstanserna måste man ofta tillföra då balans i både östrogen och progesteron. Men det är många kvinnor som hör av sig till mig som har haft kanske en hysterektomi och inte har en livmoder längre och tar östrogen och undrar, ska inte jag ta progesteron också? Och vad jag har sagt i min praktik i USA är att det spelar inte så stor roll att du har opererat bort livmodern, utan jag tittar på hur du mår. Är det så att du har sådana symptom där du kanske behöver lite progesteron också för att känna den här balansen, så ska du ta det också. För att en del kvinnor som har då haft en hysterektomi och tar bara östrogen blir väldigt stimulerade. Östrogen är lite mer stimulerande hormon än progesteronet.
Typ att man blir lite hypad.
Ja, precis. Eller att man behöver den där hypen. Man kanske ligger här nere och behöver lite energi och motivation. Och då hjälper det östrogenet till för att höja det. Men ökar man för mycket, det är på den andra sidan av gungbrädet där noradrenalin och ligger bland annat. Pumpar man på för mycket östrogen, då kommer det öka noradrenalinet för mycket så det blir orolig. Och många kvinnor blir det av östrogen. För att de har inte den där balansen av signalsubstanserna riktigt. Så de tar östrogen, de börjar känna sig mer oroliga, nervösa. De behöver också progesteron för att då balansera den här andra sidan på den här gungbrädet där serotonin och GABA ligger.
Så det är inte så enkelt som att man bara drar ner dosen på östrogen?
Nej, för de kanske behöver den dosen för att kunna få den där
sömnkicken och andra effekter.
Ja, precis. Också den förebyggande effekten. Men man kan också minska på östrogenet och se om de fortfarande mår bra av det. Eller så kan man lägga till progesteron. Så det är en balansgång där och det är en finjustering som bör göras efter att man har börjat med hormoner. Och därför när jag förskrev hormoner så börjar jag alltid med cykliskt progesteron. För att jag ville veta hur mådde den här kvinnan en månad på bara östrogen. Okej, då mådde jag så. Ja, hur mådde du sen då när du la till de här 12 kvällarna på progesteron? Ja, då mådde jag ännu bättre, eller då mådde jag inte bra alls. Då vet jag lite grann vad de här olika hormonerna har gjort med hennes balans av hennes signalsubstanser.
Mm.
Och vet lite grann hur jag ska modifiera. Så att det är en konst det där egentligen, hormonersättning. Det är inte bara att köra på. Många svarar jättebra och det är jätteenkelt, men andra behöver den här finjusteringen. Och det tar tid att lära sig. Det är erfarenhet.
Mm. Jag tänker på att när vi går i vår naturliga livsfas innan vi kommer in i klimakteriet och innan menopaus, så svänger vi ju otroligt mycket under månaden. Och då är det ju, när vi så att säga sen kommer i klimakteriet, då blir det lite plattfall. Från att ha varit van att ha liksom höga östrogennivåer, och sen så lugnar det ner sig, och sen så progesteronet, så lever de i sin lilla symbios där. Sen så när vi kommer i klimakteriet, då ska vi tillföra hormoner som är en jämn nivå hela tiden.
Mm.
Borde vi inte fortsätta med det här liksom upp och ner som vi är vana vid? Om man nu ska försöka fortsätta ha hormoner som man mådde bra på innan klimakteriet.
Det där är en jättebra fråga och väldigt intressant fråga. För att är det meningen att vi bara ska ge hormoner så att kroppen lugnar sig lite grann? Eller ska vi lura kroppen att det här fortfarande pågår så att vi fortsätter att leva forever? Nej, jag vet faktiskt inte. Det är en tjej som heter T.S. Wiley som skrev en bok, nu kommer jag inte ihåg vad den hette nu, boken i USA, men hon, det är den här Wiley Protocol som var väldigt poppis i USA för en sån här 10 år sedan, och att där man då skulle göra just det, att man skulle mäta sina hormoner och man skulle börja med låga doser av östrogen i början av cykeln och sen öka på mitten av cykeln, och sen skulle man då göra samma sak när progesteronet då kommer in i mitten av cykeln, att det börjar lite lägre och sen ökar man på i mitten och sen så minskar man innan mensen och försöka
kopiera
naturen. Ja.
Det låter ju
gud vad jobbigt. Du tyckte det andra är tillräckligt svårt att få någon balanserad, så att det där hängde inte jag riktigt med på och höll inte med om och tyckte att nej, det där känns inte rätt. För att anledningen till att man har den där fantastiska symfonin av hormoner i din fertila ålder är ju just för att förbereda din kropp implantation, graviditet. Ja. Och det är inte meningen längre. Och det hormoner som du tar, om du tänker dig mitt i cykeln, nivån av östrogen mitt i cykeln när du är fertil, så kanske du, när du tar hormoner i klimakteriet, kommer upp i en tredjedel, en fjärdedel av den nivån. Så att du inte alls uppe i samma nivå som du var när du var fertil. Östrogennivå alltså.
Mm.
Så att det är bara lite östrogen för att hålla tyst på kroppen ungefär. Och förebygga då, vad vi lärt oss, förebygga sjukdom. Men vem vet, kanske i framtiden att vi går runt med östrogenpumpar, precis som insulinpumpar, och man mäter östrogenet och så ökar man på så att man reproducerar en sån här fin cykel som vi har under våra fertila år. Men jag tror inte jag kommer att leva så länge så får vi se det. Men vem vet.
Nej.
Vad vi kommer att göra för att försöka leva längre.
Mm. Jag blir nyfiken på också, för det är många lyssnare som hör av sig och säger, hur ska man veta vad som är lagom med östrogen? Det är ju lätt att du får, får man tabletter så får man tabletter, det är inte så mycket att göra åt. Men om du då har plåster eller pumpar så säger jag, ah, men jag klipper och klistrar lite, eller jag tar en liten extra pump här. Och, alltså hur... Och då brukar jag säga att alltså, får man för mycket östrogen så blir man lite spidad och man får lite spända bröst och man kanske drar på sig vätska och sådär. Men då låter det ju som att man skulle kunna kompensera det med att ösa på lite mer progesteron då.
Ja, precis, vad duktig du är förresten. Jo, det, där har man ju valet då, att minska på östrogenet eller öka på med progesteronet. Men det som man vill vara så försiktig med är ju att se till att patienten får tillräckligt med progesteron. Det, man, vi tycker inte om att minska på progesteronet om man har en livmoder, för man vill ju att helst att patienten ska använda de doseringarna som vi då har studier på att verka då förebygga livmoderscancer. Så jag själv modifierar hellre östrogenet och låter patienten vara kvar på den dosen som vi har forskning på gällande progesteronet. Men hur vet man att man är balanserad? Jo, det är ju meningen att man ska må som man brukade innan man gick in i klimakteriet. Att du ska känna dig motiverad, fokuserad, sova bra och hitta lugnet, precis som du gjorde innan. En del kvinnor som lider av PMS och den här hormonella kurvan som man är utsatt för, eller förändringarna månad efter månad, de ser fram emot just klimakteriet när det är lite mer stiltjen när det kommer till den hormonella produktionen, och det är lugnare då. Det blir inte det här galna som det är för klimakteriet. Då som hormonerna är så mycket obalans och orsakar så mycket oro, irritation och ångest. Och hormonerna bara flyger upp och ner. Så vill vi inte ha det. Det är lugnare när det är precis samma varje dag.
Jag vill att vi också bara ska prata lite grann om liksom det här med att halva befolkningen, halva livet befinner sig efter menopaus. Och man kan ha, det finns ju, som du beskriver väldigt bra i din bok också, det här att det finns ett öppet fönster. Mm. Har man inte börjat med sin hormonbehandling, ja, nu brukar man ju säga då max 10 år efter sin menopaus, men desto förr desto bättre egentligen. Om man nu har passerat det här fönstret eller inte av andra anledningar kan eller vill ta hormoner, hur ska de här kvinnorna liksom tänka? För jag får en del som liksom är lite ledsna, de lyssnar på podden och så känner jag, ah, men ja då, jag var inte med på det tåget, eller då var det, alla trodde att man fick cancer bara man tittade på hormoner, och nu är det annorlunda och jag får inte vara med.
Nej, jag vet, och ibland glömmer jag bort det där också när jag föreläser, att det faktiskt sitter många av de kvinnorna i publiken också. Och jag kan förstå dem om de hör vad jag säger och vad jag skriver här i boken. Men jag tycker att det finns så mycket annat man kan göra för att förebygga sjukdom och må bra. Så när man kommer till måendet då, då är det ju väldigt viktigt att titta på just stresshantering och återhämtning och allt, hela den biten. Och det är ju inte riktigt min specialitet, men det har vi ju en samtalsterapeut som hjälper våra patienter med. Men också titta på hur mår du och varför mår du som du gör. Får din kropp vad den behöver? Får den tillräckligt? Hur är det med D-vitaminvärdet? Hur är det med ditt magnesium, som vanligaste bristerna vi har i Sverige? Hur tar du tillräckligt med omega-3 fettsyror? Fungerar din time så att du tar upp den här näringen? Hur är det med signalsubstanserna? Tillverkar du tillräckligt med signalsubstanser? Vad har du för symptom? Kanske vi ska titta på balansen där. Kanske vi ska mäta det. Det finns så mycket man kan göra. Förebyggande av hjärt- och kärlsjukdom. Det jobbar ju våra näringsterapeuter med här. Samtidigt som benskörhet. Om det är så att man inte kan ta hormoner. Och sen hela den andra biten med mindfulness och allt det som man kan också få stöd och hjälp med. Så att det finns väldigt, väldigt mycket man kan göra om man nu har missat bussen, eller man i hormonbussen som jag säger, eller att man inte kan ta hormoner för att man har kontraindikationer till det då.
Jag tänker att vi avslutar med bara det här ämnet som är också intressant med viktuppgång och tarm och måendet. Och det pågår ju otroligt mycket spännande forskning just på det här området med tarm och inflammation och måendet och hormonbalanser och så vidare. Berätta, du tar upp det i boken.
Ja, de vanligaste orsakerna då till viktuppgång just i klimakteriet är ju att östrogenet skyddar ju dig på visst sätt där. Det minskar ju inflammationen eller förebygger inflammation. Det hjälper din kropp att balansera dina signalsubstanser. Så vad som händer då är att först och främst så mår man inte så bra. Kanske efter klimakteriet man känner man blir lättare stressad. Man sover inte så bra. Kortisolet går upp, vilket är stresshormonet, och det ökar då vikten just runt bysten och magen. Sen så kanske man också stressar mer och då samtidigt minskar serotoninet i din kropp. Serotonintanken töms lite grann, och när den nivån sjunker så vill du äta mer bullar och kakor och pizza och sånt, för att de här snabba kolhydraterna, du får sug för dem. Sen så det här med inflammationen då, att ju mer inflammation du har ju lättare går du upp i vikt. Och östrogenet är de bästa antiinflammatoriska medel man kan ha i sin kropp eller hormon nu. En annan intressant anledning till att vi går upp i vikt och i klimakteriet är att kroppen håller kvar fettceller för att kunna konvertera binjurehormonerna till östrogen. Så att du inte blir helt utan. Så det är faktiskt väldigt vanligt att kvinnor som är jättesmala har mycket svårare klimakterium om de inte tar hormoner alltså. Så att det finns en viss sån här skyddsmekanism. Nu håller vi kvar det där, det är som klister. Uh-huh. Det vill inte liksom försvinna, utan det sitter där just kanske för den orsaken. Det är bara min teori. Ja, inte egentligen bara min teori, för att vi konverterar binjurehormonerna till östrogen i fettcellerna. Men det är väldigt intressant.
Ja.
Det har ju östrogenreceptorer i hela kroppen, hjärnan och skelettet, och med också mycket i tarmen. Så att tarmen mår bättre när du också har östrogen i kroppen. Så när östrogenet försvinner så mår inte tarmen så bra ofta. Så att se till att tarmen mår bra vare sig du tar hormoner eller inte är ju jätteviktigt. Det är där du ska ta upp din näring och se till att du din kropp mår bra och får vad den behöver. Så att vi tittar mycket på det, och det är där också du producerar 80-90% av ditt serotonin. Mm. Är just i tarmen. Tillverkar den tillräckligt med enzymer för att bryta ner maten? Har du inflammation i tarmen? Har du andra faktorer som vi ser i tarmen, till exempel något som heter beta-glukuronidas, vilket är ett enzym i tarmen som det är högt, vilket ofta är högt från att du inte har de här goda bakterierna, då kan du inte hantera östrogenet när du börjar använda östrogen. Det är de här kvinnorna som börjar med östrogen och sen så mår de jättebra 2 veckor, en månad, och sen börjar de känna sig att de samlar på sig vätska, de känner sig inflammerade, de blir lite röda och plufsiga liksom, och mår inte bra, de känner sig toxiska. Ja, då gör vi ett avföringsprov. Det låter väldigt konstigt, men då gör vi det, och då tittar vi, och ofta då så ser man just det här enzymet beta-glukuronidas högt. Jaha, vad gör vi då? Jo, då fixar vi tarmen. Då ser vi till att tarmen får de här goda bakterierna som det behöver. Titta på om det finns något annat som orsakar inflammation i hennes tarmer, parasiter, bakterier eller annat som har orsakat den här inflammationen. Och sen så behandlar man patienten då enligt provsvaren. Och då kan hon sen använda östrogen igen. För att om det här beta-glukoronidaset är högt, och vad som händer då är att man kan inte göra sig av med östrogenet, utan det åker runt i kroppen.
Och det spelar ingen roll hur man har tillfört det?
Nej. Okay. För det ska ju ut till slut genom gallan, levern, ut i tarmen och sen ut i toaletten. Men det händer inte, utan det tas upp igen i tarmen, åter in i cirkulationen och körs runt i kroppen. Och då börjar man känna sig förgiftad nästan.
Spännande. Mia, vad har vi kvar? Vi har haft ett väldigt spännande samtal här. Och kul att få en liten annan vinkling på det, kände jag i alla fall. Hur känner du?
Jo, det känns jättekul, för vi har ju pratat mycket om allt det andra. Och det finns, kan man också läsa om i den här boken. Men vad som är viktigt är ju att jag tycker att spendera lite på dig själv och ta hand om din insida, och det finns mycket, mycket du kan göra där för att må bättre. Och glöm inte det, glöm inte den biten.
Bra. Tusen tack, Mia Lundin, för att du kom till Klimakteriepodden idag. Jag är jätteglad för det.
Ja, tack för att du intervjuar mig.
Är du intresserad av det här med just tarmhälsa och inflammation, så lyssna gärna på ett antal avsnitt. Bland annat så är det ett superbra avsnitt där Martina Johansson är med, 109. Och sen har vi 83 och 82 som också är superintressanta. Bland annat med Maria Borelius, där hon pratar om sin hälsorevolution. Och Mia Lundin har du kunnat höra i avsnitten 86 och 87 som jag nämnde i början, så gå gärna tillbaka till dem om du vill ha mer tankar och kunskap om hormonhälsa. Kika in på hercare.se om du vill läsa mer om Mia, hennes nya bok och den föreläsningsturné hon nu är aktuell för. På Klimakteriepoddens Facebook-sida så hittar du också länkar. Signalsubstanser hör du mer om i framförallt avsnitt 80 och 81, där doktor Cecilia Tibell är med. Superintressant det också. I nästa avsnitt så ska vi återknyta bekantskapen med Blossom Tainton, som du hade chansen att höra i ett väldigt öppet samtal i avsnitt 40. Hur det har gått med hennes klimakterieutmaningar och frustrationen bland annat över svårigheten att hitta en vettig gynekolog. Det kommer du få höra mer om. Onsdagar är dagen att lägga på minnet för nya avsnitt, och du vet väl att du kan prenumerera på Klimakteriepodden i din poddapp, typ Acast eller iTunes, eller var du nu lyssnar, så missar du absolut inget avsnitt när det släpps. Följer du Klimakteriepodden på Instagram eller Facebook, så blir du naturligtvis också varse när det är dags med ett nytt avsnitt. På klimakteriepodden.se så hittar du alltid alla avsnitt och kan läsa mer om dem innan du enkelt kan klicka vidare och lyssna. Så det finns många sätt att komma åt Klimakteriepodden och den här viktiga kunskapen. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så finns jag på info@klimakteriepodden.se eller naturligtvis Klimakteriepodden via Instagram och Facebook. Tusen tack för att du har lyssnat den här gången, och hoppas du är med snart igen. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.